Ja, hej och välkomna. Jag hoppas lunchen smakar bra. Kul att se att så många har kommit hit idag. Vi hade mycket besökare på förra passet i det här spåret också. Men lite mer nu och sen så maxar vi det på tredje. Mitt namn är Martin Snygg. Jag jobbar på Future Position X. Vi är en ideell förening som sysslar med att stödja användning av geodata. Både för alltså myndighetsorganisationer, kommuner och företag. En del i vårt uppdrag är att sprida kunskap om det här. Och just nu när positioneringstjänster är ganska hett så såg vi ett lysande tillfälle att vara med här på internetdagarna och köra det här spåret som ska bli väldigt skoj. Vi har även sammanställt en liten topplista med ett par partner som ligger på stolarna här som ni gärna får titta på. Intressanta positioneringstjänster för webben och mobiler. Kika gärna på den. Vi har lite ändringar i programmet här. Ole Oldén som skulle prata sist idag har sjukanmält sig och vi får kasta om lite bland talarna. Det gör att vi får mer tid för de talarna som är på plats. Men vi kommer börja med Trond Bugge som enligt programmet skulle vara nummer två. För han har bråttom iväg. Ställer vi frågor till honom direkt efter hans presentation. Sen kör vi Thomas och Ola rakt av och så samlar vi ihop frågorna på slutet eftersom vi har en tid över där så att säga. Så kanske vi kan få till lite intressant diskussion istället för ett par snabba frågor och bara trava vidare. Det är väl vad som behövs för en inledning tror jag. Hur många var här på första passet? En några stycken, men mest nya. Spännande. Men då lämnar jag över ordet till Trond Bugge som har en bakgrund i olika positioneringsföretag. Lucky Lucky bland annat. Superlocal.
Är mikrofonen på? Ja, bra.
Välkommen. Och,
tack. Ja, hej. Trond Bugge som sagt. Jag står här och representerar mitt eget 100% ägda företag som heter Future Rewind. Men som blev nämnt i intron här så har jag varit delaktig i en del startups inom positionsbaserade tjänster. Så jag tänkte bjuda på lite erfarenhet från det. Men först, den titeln här, vad den förlorade eller kommande positionen. Det handlar ju som, såklart inte om en long lat position i GIS-termen, men mer om en marknadsposition. Om någon kommer ihåg så har ju det här med positioneringsbaserade tjänster liksom varit hett ganska länge. Det är inte, nu poppar det upp massa häftiga tjänster och man har de här fina iPhone och Androids telefon och sånt. Men sån, rent tankemässigt, konceptuellt på idébredden har det varit hett liksom, i 15 år. Sverige hade ju här Norden vill jag säga en väldigt liksom, spännande position för sån här 10 år sedan med väldigt väldigt mycket bra idéer och teknik och allt sånt. Men så döde det hen och nu har det kommit tillbaka i väldigt stor skala här på slutet av 2010-talet då. Men den här bilden där liksom, jag kunde tolka som att det här är typ Sveriges liksom, hetheten av positioneringsbaserade tjänster i Sverige. Men faktum är att det är min egen lilla kurva gällande positioneringsbaserade tjänster. Det började med att min nyfikenhet för positioneringsbaserade tjänster kom i 97-98 när jag på uppdrag av Telenor skrev scenarier om hur 3G kom att inverka på människors vardag i 2010. Så och då gjorde någon scenarioberättelser, det vill säga framtidsförklaringar då av hur det här liksom, hur man kom till att använda mobilen i 2010 i 1998 då. Och där ingick bland annat positioneringsbaserade tjänster. Så om någon är nyfiken på hur de ser ut så kan man smsa POS till 72311. Det är gratis sms. Och då får man en sms med en länk till tre historier. Så kan man läsa 12-13 år gamla historier på hur det är idag. Och ja, som sagt, då får man en sån här mobilwebbsida. Jag, efter att jag hade skrivit de här scenarieberättelserna så kom 2000-talet eller 1999 och man ville bli dotcom-miljonär. Och det ville ju jag också. Så då var jag med och startade ett företag i Oslo som heter Mobile Feed. Som bland annat jobbade med positioneringsbaserade tjänster på datidens hetaste nya teknikgrej som vi pratar om, som är cell broadcasting. Så jag var med och kommersiellt lanserade cell broadcasting tillsammans med Telenor och Ericsson i Oslo. Där man gick då i olika gick genom olika områden och så öppnade man en kanal på sin telefon som att ta emot meddelande. Inte sms, men det var liksom direkt push-meddelande som blev pushat ut där eftersom var det gick. Så det var väldigt, väldigt liksom, visionärt och roligt att testa ut. Och det var som sagt såklart allt för svårt för vanliga människor att öppna upp den här kanalen. Och när de först hade öppnat upp den så ramlade in massa meddelande och sånt. Så det funkar väl inte helt, men det var roligt att testa. Okej, sen i efterföljande av det så gjorde jag var jag med och grundade ett annat norsk företag som gjorde mobila tjänster. SMS-flört, mobilflört, olika community-spel och sånt. Vi bakte inte in positionering i någon av de tjänsterna då. Men jag kommer ihåg operatörerna köpte in sin teknologi och frågade oss om vi ville göra det. För de hade liksom, till exempel Europolitan här i Sverige hade ju investerat 30 miljoner i sin och köpa en positioneringsplattform som de kunde lansera positioneringstjänster. Och de gick ut till innehållsleverantörer. Vill ni lansera? Kom igen, lansera tjänster. Men det blev för tungrott och dyrt att göra det. Dock var det så att när jag hade sålt mig ut av den lyxsamma affären och i 2006 hade lite pengar på fickan och sånt, så tänkte jag att ja, men nu är det dags. Nu ska man satsa location-based social networking. Och stiftade företag som heter Superlocal här i Stockholm. Vi var ett rätt stort gäng, 7 personer. Och gjorde ganska likt det som Govalla och Foursquare är känt för nu. Men i 2006 här i Sverige. Utan GPS, utan iPhone. Och men med en stor glöd och iver. Och såklart timingen var inte helt perfekt. Dels var det de här operatörerna som då vi hade pratat som tidigare hade sagt men starta på positioneringstjänster. Nu var de liksom ja, vi har fortfarande teknikerplattformen, men du vet vi måste göra klara de här kommersiella avtalen. Och jag hade satt och väntade i 1, 2 och 3 år på att den sista operatören skulle göra klar sina kommersiella avtal på positioneringsbaserade tjänster. Så det var väldigt, väldigt, väldigt tung tröskel för att komma igång med det här i Sverige. Helt till alltså iPhone och sånt kom. Så det här egenbrandade communityet Superlocal la vi ned. Som spin-out utav det bland annat så var Loki Loki en mer rendyrkat friendfinder-tjänst. Är det någon som känner till den här? Ja, det är bra. Som lever fortfarande och i bästa välgående. Jag ska komma tillbaka med lite erfarenhet från det också. Sen i 2009 så ringde de här från TV-bolaget här, Silverback produktion, så skulle jag Draknäste och fråga, har du en idé? Och då hade jag en idé för något som heter Manna från himlen, och som var location based advertising eller mobilmarknads persistent, ja, man optar in för att ta emot erbjudanden. Jag ska förklara lite mer vad som hände med det också. Och till slut nu i 2010 så är jag också medgrundare av ett företag som heter Data Tracking, som jag också kommer att visa lite exempel från. Så uppsummerad här alltså på min långa resa här då, som jag tror också är en liten bild av det här positioneringsbaserade tjänster i Norden historiken. Att det har varit fruktansvärt som, från att man hade stora visioner, glöd och investerare som ville satsa, till att som det floppade, så har det varit tyst och svårt, men nu är det liksom, nu är det spännande igen. Så frågan om då man nu i Sverige har förlorat den här positionen är, eller om det finns en kommande position att ta som en ledande nation på positioneringsbaserade tjänster, det var intressant. Okej, vad har jag lärt mig då? En är ju keep it simple, stupid. Som en reflektion här, som jag berättade om Manna från himlen, vår tjänst där man ska opta in via mobilen för att få erbjudande anpassat till där du är. Riktigt bra erbjudande skulle man få, anpassat till där du var. Jättebra idé. Med kontext, location och allt sånt. Fast ändå så är det, publiken är liksom, ja, men lite svår att få med på det. Och det kan vara nog med att vårt koncept blev lite fel och sånt. Men vi fick inte på så många medlemmar som vi behövde för att vi skulle få bra snur på det. Sen så ser man att samtidigt, startade exakt samtidigt, är det här företaget, Groupon. Ganska liknande idé. Bra erbjudanden till dem som optar in för att få det. Och nu är de en av liksom världens snabbast växande företag. Vad gjorde de? Jo, mycket enklare såklart. De har liksom fyllt i din e-postadress och välj vilken stad du är i. Så säger du ja tack till att ta ett bra erbjudande om dagen. Behöver inte vara relaterat till liksom den exakt position där det är just nu. Och via mobilen och allt det där. De liksom tar det som är enklast, e-post och vilken stad man är i. Så det är, liksom, det är en lärdom som jag har med mig. Så hade jag varit lite smartare så kunde jag drivit det där idag. Den andra lärdomen är att man, som vi har också praktiserat, att man kan ju alltid välja business to business. Om det är svårt att få på medlemmar eller gå ut i konsumentmarknaden, ja, så kan man alltid liksom tuna om till business to business. Som vi då har gjort med företaget Manna från himlen, där man har använt samma teknisk plattform, paketerat en produkt, en kundklubb på molnet produkt med mobilen i fokus. Mobilklubb.se heter det i Sverige, där man enkelt kan hantera sina medlemmar i kundklubben, skapa kampanjer och göra sin profil. Så här ser det ut om Plantagen skapar sin kampanjsida, skriver in texter, laddar upp bilder, skriver in sms-meddelandet och här på skicka till så kan de välja ange ett område där kunderna måste befinna sig. Och så kan de där gå på kartan. Säg en radie här på 2 kilometer. Och så kan de skicka ett riktat erbjudande till människor som är med i Plantagens växthusetklubb. Och har tackat ja till att få erbjudande från Plantagen. Så kan de skicka ut det som ett sms-meddelande. Med en länk till en kampanjsida i mobilen. Eller till Facebook och Twitter och iPhone-apps också naturligtvis. Men massmarknadsversion här är SMS. Så det är ett exempel på positioneringsbaserad tjänst där man börjar med en B2C men har liksom änt upp mer med en B2B-fokus. Visst, ja, sån ser ett sms och en mobilkampanjsida ut med referens till en karta. En annan ting som jag lärt mig är ju att liksom, ja, någon gånger så må man fokusera, speciellt om man baserar ett startup i här i Norden, så är det att fokusera på det som på nå en målgrupp som är villig, har villighet att betala. Free och freer than free är väldigt fint, men liksom, när löningar ska betalas och sånt så kan det vara fint att ha lite inkomster också. Det som vi har sett med resan med Loki Loki är ju att det började som en gratis tjänst. Vi fick på ganska många medlemmar. Sen så, ja, för att få inkomster ut av det så måste man skruva på betalning. Då lär man sig en del, okay, vem alla de här liksom, Yaiku-människorna som var med från början när det var gratis hoppar direkt av. Och så identifierar man då en ny målgrupp av dem som kan betala här. Och i det här växande myldret av andra konkurrerande tjänster då, så man måste vara tydlig där. Man var tydlig på en betalande målgrupp. Och för Loki Lokis del så är det liksom det här familjesegmentet. Hitta barnen, familjen. Och nu som det kommer med de här donglarna där man kan placera i bilen och båten och sånt. Så det här, det man börjar med, liksom locate your friends, det kommer längst ner. Och nu är det liksom mer på de som är villiga betala här, familje, mammorna, papporna. Som är villiga att betala för det här. Sen en lärdom som jag haft med mig från vi startade Superlocals var en generisk location-based social networking i produkt. Så liksom, då är det svårt att nå igenom, men om man tar en del av det här och anpassar till en mycket tydligare målgrupp, en nischad produkt eller en nischad målgrupp, så, jo, så är det klart att det är större chans att lyckas. Och här är då en av de senaste startups som jag är med på. Ett företag som heter Date Tracking som erbjuder online dating företag en plug and play mobil närvaro där man också inkluderar det här spännande check-in fenomenet. Så Date Tracking erbjuder olika online dating företag customized web widgets, mobil web, iPhone, Android apps baserat på revenue share. Kommer snart att lanseras med den första svenska partner, Shake My World. Och som man ser, framtidens datingmetod är här. Check-in-baserad dating. Det är ju spännande att kunna som, checka in på ett restaurang eller ett fik och sånt, se vilka andra som har varit här. Titta på deras profil och skicka meddelande till dem. Eller som det ser ut i den här tecknade rutan. Hitta platsen nära dig, checka in vilka andra gillar den här platsen, titta på deras profil, skicka meddelanden, svara på det meddelande, träffas, ja, är det fel match så kan man skapa en aktivitet och fråga till andra som kan komma. Så det, jag tycker det är väldigt, väldigt spännande att bringa det här www-tjänsterna, online dating, till där folk är. Och där check-in-metoden har visat att funka för Foursquare, Guala och sånt och, nu. Och då är det oerhört intressant att applicera det på en dating-värld. Så det är nog det senaste som jag är delaktig i. Det var lite av de erfarenheter och som cases som jag har och bidrar med och som jag jobbar med. Avslutningsvis till den här frågan om om Sverige har tappat sin marknadsposition eller om den finns en möjlighet att återta den som en position som en stark nation inom positioneringsbaserade tjänster. Ja, jag vet inte, det är två viktiga saker som jag ser. Det är att man måste ha mer ihållande investerare. Jag sa i en tidigare bild där, alltså persistent, alltså som entreprenör må man liksom vara ihållande och inte ge upp efter det, efter att ha provat en sak, så alltså må man pröva igen. Alltså. Men en bild av hur investerarna i Sverige är att liksom de har mer liksom, de väntar till att det har blivit en succé eller till att de liksom satsar på ett lodd, på en lyckost, istället för att liksom fortsätta och visa intresse för den här spännande marknaden och hitta seriösa objekt. Och som andra element så det är att man tar vara på den här strukturella kapitalen. Det finns många som har jobbat med positioneringsbaserade tjänster och har både på gott och ont har liksom olika erfarenheter med sig. Så det vore bra att ha fått samlat en del av den här kompetensen och i ett slags diskussionsfora. Nu är lite av det här idag och ni är en typ av sån organisation. Så det vore jättebra. Så vem vet, om man gör det så kanske det blir mer succé inom positioneringsbaserade tjänster från Sverige. Tack!
Har vi några frågor till Trond? Då kan jag börja. Om man tittar på det som är aktuellt just nu då, Foursquare och alla de här check-in-tjänsterna, och du har ju en gedigen erfarenhet av liknande grejer. Kan det vara så att Sverige bara är för litet?
Jo, Sverige är en spännande marknad såklart i sig själv, men det är ju lite för lite. Alltså, när jag hade superlokal, alltså det var 1997, så hade vi 16 000 medlemmar. Vi hade 40 000 sidvisningar varje dag på mobilwebb med, och vi hade typ liksom, jag vet inte, det var mellan 5 och 10 000 positioneringar varje dag. Det var fler mobilwebb sidvisningar än vad Aftonbladet hade då. Men investerarna var liksom fortfarande sån, nej, jag kommer tillbaka några 100 000 medlemmar. Så det blir liksom, det är lite för svårt att lyckas på men liksom om man har de där förutsättningarna, kan man tänka sig.
Jo, för jag vet, tittar man på de här tjänsterna som är poppis nu, Foursquare och alla, det är inte många användare de har egentligen. Men de får mycket uppmärksamhet om man tittar i Sverige.
Ja,
och globalt också. Det är några miljoner globalt som använder.
Ja.
Jo, Gubala och Foursquare.
Ja.
Jag läste
att de har ett samarbete med Foursquare och Gubala. Hur ser det ut då? Facebook är ju en öppen community. De har ju sina API med Facebook Connect och allt sånt. Så man har ju länge kunnat, om man har som Gubala använder, så kan man ju publicera sina check-ins i sin Facebook wall. Detsamma från Foursquare också. Så det har varit öppen hela tiden där. Och, så jag tror det är väl på så sätt att det samarbetet kommer. Och så kommer de här Facebook Places, API av platser som Facebook har, också tillgängliggöras. Så det är jättebra för andra som har liksom nischade tjänster och idéer. För då kan man snabbt accessera de här all världens platser.
Och,
ja, det, jag vet inte hur det kommer att vara. Nu är det inte lanserat ännu i Sverige, Facebook Places. Men det blir spännande att se då, om man bara kommer att göra det där i Facebook eller om man kommer att ha de två apparna bredvid varandra och checka in via Google. Det kan ju vara att man inte vill liksom, inte vill visa till alla sina Facebook-vänner liksom, vart man checkar in och sånt. Speciellt om det är liksom en dating-app då, då är det inte så.
Jag tror att en intressant parallell man kan dra där med check-in-tjänster så är när Google släppte Google Maps. Kartor på webben var inte så där jättestora innan de gjorde det, men plötsligt så fanns det kartor tillgängliga på ett ställe där användarna faktiskt var. Och samma sak kommer hända nu när man släpper det här på Facebook. Då kommer till och med mamma börja checka in på ställen. Så att det kommer nog hända en hel del kring just Facebook Places.
Ja, men folk gör det här och det blir ju också mindre. Alltså, det blir ju när din mamma gör det, då är det inte farligt liksom.
Men det är ju några steg liksom med Foursquare och de här. Det skulle liksom upp med telefonen, starta det, trycka, hitta rätt och grejer. Men ju enklare det blir, desto mer kommer det användas.
Hur ser ni på integritet med det här?
Ja, Loki känns den där. Jo, det är ju en viktig fråga. Och det är ju... Det här styrs ju av de avtalen. Så länge man använder positionering via operatörens nätverk så måste man följa avtalverket som operatören har. Och det är väldigt, väldigt liksom, klart och liksom, tydligt på den fronten. Man ska ha ett samtycke från den som accepterar att bli positionerad. Vi praktiserar också att varje vecka eller var 14 dag så skickas ut ett sms till den som då, också den som blir positionerad där. Och ett mail med liksom en lista av vilka platser du har blivit positionerad på. Och sånt. Så det är helt omöjligt att liksom skjula det för sin fru. Då, eller något. Ja, det är ju som regel så är det så att föräldrar som betalar telefonräkningarna. Så det är väl så. Man kan väl sätta det som en premiss till barnen. Att man vill ha koll på var de är. Det är i alla fall den erfarenhet eller den feedback som vi har fått.
Men får barnet att veta att föräldern vet var de är?
Ja. Och det är en trygghetsfaktor för barnet också. Att mamma och pappa vet. Sen så kan man ju gå in och gömma sig där. Om det är liksom... Och man vet att okej, nu vill jag faktiskt inte visa vad jag är. Så kan man väldigt enkelt, antingen via ett sms eller gå in på appen eller mobilwebbsajten eller webbsajten, bara liksom välja att gömma sig.
Då får man reda på
att man... Ja, och man har liksom slått på sådana notifications.
Har vi fler frågor till Trond?
Ja, de är väl lite försvunna. Men
från
topp 10. Från topp 10. Jaha, så.
Ja.
Ja. Allt sånt är så vad slår igenom. Jo, det handlar ju mycket om användargränssnitt, design och sånt. Och sen så är det ju vilken liksom själva konceptet Foursquare Govalla har väl gjort med liksom hade spelelementer runt det. Som drog igång en gäng amerikaner i alla fall. Och då smittade det sig över liksom vidare. Då lagade de lite roliga YouTube-videor på det. Så man får liksom en fanskara av användare som bara liksom digger det här och sprider det på ett annat sätt. Det. Ja, det... ja, jag tror att Facebook Places kommer att vara en sån ganska generisk tjänst. Sen så har de API som man kan koppla på alla de här kreativa liksom, idéerna som är olika spelleverantörer eller andra som nyttjar dem med API.
En smal API som man kan lapsa med.
Exakt.
Tror,
ja, det är som mitt intryck av det som efter vad jag läst och vad jag tror. Så återstår att se. Du har kanske annan input.
Nej, jag instämmer väl där. Jag tror att den stora grejen med Facebook är liksom användarbasen. Det kommer att bli rejält många fler som blir medvetna om tjänsterna, och då kommer det växa i följd av det.
Det blir en Farmville check när man kan gå ut på olika gårdar. Och...
ja. Hänger med. Då tackar vi Trond för hans...
Tackar. Tusen tack. Jag måste skaka handsket av den här.
Tusen tack.
Ja, intressant att höra om erfarenheterna där. Nu ska vi försöka plugga in tekniken här och se om den är med. Ja. Och så ska vi släppa på Thomas. Som vi känner igen från Vackert Väder bland annat. Arrangör av Sweden Social Webcamp. Och en del annat, antar jag.
Det finns många hattar på mig. Men precis. Idag, jag tar över här.
Ja, varsågod.
Idag så tänkte jag prata om, är den här på? Det är den, va? Låter som att ni hör mig. Vad jag tror, så lite mer helikopterperspektiv kanske på Trons presentation. Han pratar om olika appar. Jag tror mer att den bakomliggande infrastrukturen och vad den kommer innebära och varför den är väldigt viktig och varför det finns väldigt mycket pengar i den. Har ni mig bättre nu? Nej. Ska vi se om vi kan göra något. Om jag slår på den 1, 2, 3. Har ni mig bättre nu? En, två, sådär. Och jag hörs fortfarande, va? Vad bra. Jo, jag tänkte att jag skulle ha ett helikopterperspektiv mer på positionsbranschen och prata om vad jag tror kommer att vara där pengarna finns allra mest, och det handlar om plattformen. Och jag heter Thomas Wenström. Jag kommer från en sajt som heter Vackert Väder. Vackert Väder är en vädersajt, och när man håller på med väder så är man också väldigt intresserad av var folk befinner sig, vilken position de har, och det är min ingång i positionsbranschen. Men jag ska inte prata om Vackert Väder alls egentligen, utan ska prata om vad jag tror är framtiden. Och om ni ska komma ihåg en sak från den här presentationen, så är det one stop shop, one stop geoshop. Jag tror att vi kommer att se en utveckling där vi kommer att se att en mängd olika typer av geografisk data kommer att samlas på ett ställe och bli åtkomligt genom ett enkelt gränssnitt. Och man kan se att det är det här som många företag runt om i världen strävar efter att bygga, för det finns mycket pengar i det. Om vi tittar på hur det ser ut idag, så kan vi tänka tillbaka på bara det Trond berättade, att det är väldigt coolt med location-based services. Olika positionsappar är hett. Det är något som många vill ha. Det är något som ICA har till exempel. Kommer vi få höra mer om sen. Men om vi tittar i morgon och i hur det ser ut i framtiden, så kommer location-based services snarare vara en hygienfaktor. Det är någonting som vi kommer att förvänta oss att ha. Vi kommer förvänta oss att veta var våra vänner är någonstans på Facebook till exempel. Och vi kommer förvänta oss att när jag öppnar tidningen eller min mobiltelefon, så kommer jag att kunna se vilka nyheter som finns i området runt där jag befinner mig just nu. Och vi kommer att förvänta oss att posten har en app som talar om var närmsta brevlåda ligger och så vidare. Så att hålla på med positionering kommer inte vara en differentierande faktor egentligen, utan det kommer vara någonting som man måste göra, för man förväntas göra det. Så pengarna tror jag egentligen inte ligger i att bygga den coola positionsappen som Trond försöker göra. Eller självklart finns det pengar där, men de riktigt stora pengarna tror jag faktiskt inte finns där. Utan de riktigt stora pengarna finns i att bygga den här plattformen som alla entreprenörer och andra idémänniskor kan bygga vidare ifrån. Och hur kan en sån här då one-stop geoshop som jag föreställer mig att vi kommer att se här inom en snar framtid se ut? Då tänker jag mig att det här är en plats som du kan gå till för att få tag på vilken typ av kartdata eller geodata du vill. Här har jag illustrerat med lite olika appar, om man kan vara mycket mer kreativ än jag har varit, som kan hämta data från den här shoppen. Till exempel så har vi en sportfiskeapp här. Sportfiskaren hämtar data om var det finns sportfiskesjö någonstans. Turistappen hämtar data om var finns det bra grejer att titta på om man är turist i Malmö till exempel, där jag kommer ifrån. Navigationsappen hämtar förstås all kartdata. Vara mina vänner-appen håller reda på var mina vänner är och så vidare. Och väderappen kan hämta väderdata från den här gemensamma platsen. Och man gör det här genom ett API. Och API, det är programmeringslingo. Men API står för Application Programmable Interface. Egentligen handlar det bara om att det ska finnas ett standardiserat sätt för en maskin att prata med en annan maskin. Så det är väldigt enkelt att kommunicera med den här shoppen utan att man behöver hålla på och skriva långa avtal eller försöka förstå hur data är strukturerad och så. Utan det är väldigt enkelt. Man skickar in en position och så får man tillbaka vädret. Vad för typ av data kommer att finnas i den här shoppen då? Jo, vi kommer att hitta, och det är det vi ser idag väldigt mycket, traditionell geodata. Och med traditionell geodata så tänker jag på till exempel kartdata som Lantmäteriet har. Eller det kan vara gula sidorna data som beskriver var alla olika affärer och restauranger och verksamheter finns i vår värld. Och det här är en typ av data som är ganska tråkig. När man har beskrivit världen så har man beskrivit världen och sen är det gjort så att säga. Liksom, när man vet var motorvägen går så går den där och den kommer inte flytta på sig på 100 år. Andra kan beskriva världen också så att andra kan skapa den här datan. Det är inte bara en person som kan skapa den här datan så att säga. Och ni kommer förstå vad jag menar när jag går vidare här. För en annan typ av geodata som måste finnas i en sån här shop är vad jag skulle kalla en temporär geodata. Men då tänker jag på olika typer av realtidsdata, till exempel trafikdata som beskriver hur köbildningen ser ut i Stockholm just nu till exempel. Det kan vara väderdata som är väldigt föränderligt. Det kan vara tidtabelldata som talar om var bussarna och tågen går någonstans. Och det kan vara data över events, evenemang. Alltså en typ av data som är väldigt intressant med en position, men där positionen bara är intressant under en begränsad tid. Sen blir datan gammal och man måste in med ny data. Och den här datan är ju dyrare och svårare att komma åt och jobba med. Men det tredje segmentet av data som jag tror vi kommer att se först nu, vi har sett det i viss utsträckning tidigare men som kommer bli riktigt intressant nu och som vi berörde lite i föregående presentation, det är vad jag skulle kalla social geodata. Och med social geodata så tänker jag på data som genereras med hjälp av mänsklig interaktion. Det kan vara data som beskriver till exempel vilka restauranger tycker mina vänner är de bästa att gå på. Det kan vara data som beskriver var är mina vänner just nu till exempel. Alltså en form av data eller metadata som läggs på kartadatan och som hjälper oss att navigera i den här enorma informationsmängden som geodata innebär. Så det här är någon slags vision. Jag tror att vi kommer att se någon aktör försöka ta den här positionen och kunna erbjuda allt det här. Och det här är superbra om man är som jag, entreprenör och bygger nya grejer och massa idéer. Och vi bygger en karttjänst. Så är det oerhört värdefullt att till exempel komma åt den här sociala datan och plocka fram alla restauranger som är heta i det här kvarteret just nu och presentera det på en enkel app. Det är väldigt svårt att göra idag om du försöker utveckla den appen, för det är svårt att få in alla de parametrarna. Du får plocka data härifrån, du får plocka data därifrån och så får du själv få ihop det. Men om man kan erbjuda dig ett paket så kommer det vara oerhört värdefullt. Och jag tänkte med på att försöka fundera på vilka aktörer är det som har möjlighet att skapa den här databasen eller den här shoppen idag. Det ska jag göra alldeles strax, men jag ska visa en annan grej här också. Jag har försökt säga ett pengavärde ni ser. Där jag menar att, och jag var inne på innan, att den traditionella geodatan den är ganska enkel att få tag på. Eller det är dyrt att samla in den, men man kan göra det. Den är värd lite pengar, lite mer pengar är den här temporära datan. Det är dyrare att hålla reda på och det är mer värdefullt att få data som är relevant i tid och rum. Och allra mest värde finns det i den här sociala geodatan som hjälper oss att navigera i vår värld. Så aktörerna då. Och det här är lite en sån här vem-vem-lista över stora internetföretag. Och vi har pratat om flera stycken redan idag. Och det finns säkert andra aktörer också, men ni ska se, jag tror att ett lite användbart sätt att analysera vad de håller på med som jag presenterar här. En aktör skulle till exempel kunna vara Foursquare, som jag har pratat om. Hur många är det som använder sig av Foursquare? Foursquare är en app i din telefon här. Finns för iPhone och för Android. Som gör då att du kan checka in på olika platser. Det ser ut så här. Du trycker där check in och så är du incheckad på det här kaféet. Och kan mina vänner se att jag har varit på det här kaféet eller att jag är på det här kaféet just nu till exempel. Och det är lite en form av crowdsourcing här också. För vem som helst kan lägga in en plats i Foursquare. Så att om det finns ett café som inte är med som jag tycker borde vara med i Foursquare, för jag brukar gå dit och lägger in det. Och så bygger de upp med hjälp av sina användare en slags karta över världen, över platser som är heta, kan man väl säga. Och hur ligger de då i den här one-stop-shop-tänket? De är ju förstås väldigt bra Foursquare på den sociala datan. Man vet vad mina vänner gillar och de vet vad mina vänner håller i hus. De är ju inte särskilt bra, de har ju inte riktigt den här datan som den traditionella kartdatan eller den här temporära datan som väderdata eller vägdata. Så är det inte riktigt vad de jobbar med. Men de här har nämnts som en aktör för att kunna bygga upp en sån här shop i framtiden eller vara en del av ett sånt äventyr. Govalla är en väldigt snarlik tjänst till Foursquare som vi också pratat om och som vi kommer få höra mer om senare. Jag tog den här screenshoten bara för att illustrera väldigt väl vad den här sociala datan skulle kunna innebära. Här har jag skrivit sökt Stockholm på Govallas hemsida. Och sen så har jag valt de mest populära matställena. Så har de plottats ut på en karta här centrerat. Och så finns det då en lista som visar var någonstans folk är och käkar i Stockholm. Och då finns det en italiensk restaurang som heter Vaffiano. Ricci och East och tydligen Thanks God It's Friday är också populärt. Jag är från Malmö så jag kan inte riktigt värdera om det här är en bra topplista eller inte. Men det här är ju ett väldigt värdefullt instrument. Om jag är turist i New York till exempel och undrar vad jag ska gå och käka och var äter The Locals någonstans. Så kan jag använda till exempel Govalla för att träda på det. Så det är ett tydligt exempel på varför den här sociala geodatan är otroligt användbar. Och när det gäller Govalla så ligger de i samma kategori då förstås som Foursquare. De är väldigt bra på den sociala datan men de är svaga i de här andra kategorierna. Google kommer förstås alltid upp på såna här listor över vem som har möjlighet att ta över världen. Här ser ni Google Maps. Och Google är väldigt starka på traditionell geodata. Kartor som vi ser här. De har också sina fingrar i väderdata och i trafikdata och den här typen av temporära data till exempel. Googles uttryckliga mission är ju att indexera världen. Så de har ju förstås ambitioner på det här området. Google är däremot svagare på den sociala biten. Även om man har Gmail och man har vad heter den här där man håller reda på vem man är. Precis, Google Latitude. Så är det inte så många som använder de här tjänsterna än, så att de har den här kraften som till exempel Foursquare och Govalla har. Men man kan utan att fundera allt för mycket förstå att Google väldigt gärna vill komma åt den sociala geodatan också. Facebook Places har vi pratat om redan i föregående föreläsning. Facebook Platser på svenska. Det här har ju lanserats i USA. Och kommer väl till Sverige. Jag vet inte om det finns något datumsatt, men det kommer till Sverige hyfsat snart. Och det här är ju egentligen bara en rip-off på Govalla och Foursquare som jag visade innan. Facebook är väldigt bra på att plocka bra idéer och göra dem till sina egna. Och här kan man se, här visar de väldigt tydligt vad Facebook tänker. Man kan checka in på en konsert som är ett jättebra exempel på en sån här temporär data, geografisk data som finns under ett antal timmar och sen är borta. Och man kan också hålla reda på vad sina vänner är som är den här sociala datan. Så att om man tittar på hur Facebook lägger till i de här tre kategorierna så är de bra på den sociala datan, självklart. 500 miljoner användare och har hela vår sociala graf. De är på gång med den här temporära datan men de har ju inte traditionella kartlösningar som de visar utåt än. Så tänkte jag dra upp en liten bubbla här i sammanhanget också på slutet av listan. Ni som var med på sessionen innan hörde lite om OpenStreetMap. Hur många känner till OpenStreetMap? Då kan jag för andra berätta att det här är som Wikipedia fast för kartor. Det är ett ofantligt coolt projekt där vem som helst kan gå in och hjälpa till att rita den här kartan. Den här kartan då har ritats av volontärer i Stockholm. Och det går till så att man till exempel tar på sin GPS, cyklar iväg eller kör iväg med bilen eller går. Och håller reda på var man går är någonstans, loggar det och sen så laddar man upp det och så ritar man upp en sån här karta. I anslutning till OpenStreetMap så finns det ett företag som heter CloudMade som finns i Danmark. Och CloudMade, de bygger kommersiella användningsområden från OpenStreetMap som är absolut fritt att använda för vem som helst. Och här ser man ett väldigt tydligt exempel på att de är ute efter att bygga någonting som påminner lite grann om det jag beskrev innan, The Data Marketplace. Här kan man ladda upp data och sälja data och man kan också ladda ner data till sina appar. Så de försöker bygga någon form av marknadsplats. OpenStreetMap är fortfarande väldigt mycket karta över sig. De håller inte på med väder eller trafikdata. De håller definitivt inte på med den sociala dimensionen av data än. Men de är intressanta just därför att de har en Wikipedia-princip och där all data är fri, vilket kommer göra att de kommer vara någon form av motkraft till kommersialisering. Och här är det sista exemplet jag ska dra på företag som är heta. Det här är en liten darling i Silicon Valley-världen just nu. Startades någon gång i våras. De heter Simple Geo. De har fått jättemycket riskkapital och de försöker också bygga. De har inte lanserat den, som ni kan se här. Men de försöker också bygga den här marknadsplatsen för data. Där man kan köpa och sälja data. Där det finns ett ställe att få tag på all information. Och det de samlar på sig är då kartdata och den här typen av temporär data som väderdata till exempel. Och de har ingen koppling till sig Facebook. Så den sociala biten är de svagare på. Så om man skulle liksom ge sig på något gissning då om vem det är som kommer att rå hem det här racet. Det här är ju livsfarligt att göra. Men om man ändå skulle gissa så kan man väl med ganska gott samvete tro att Google är en aktör som har jättemycket att vinna på att skapa en sån här tjänst. Och det handlar ju inte bara om att skapa en marknadsplats där man kan köpa och sälja data, utan det handlar ju också om att om Google bygger det här till exempel så kommer de att få in en otrolig massa information om vilken typ av data som efterfrågas. Vilka kaféer checkar folk in på? Vilka var i världen befinner sig alla mina vänner just nu? Alltså en form av biproduktsdata som de förstås själva kommer att använda för att utveckla sina tjänster ännu bättre. Och det Google allra helst vill är ju förstås att visa reklam som är kontextuell i mobilen. Som vet vad vi är och vad vi gör. Så de är ju förstås väldigt intresserade av att kunna erbjuda den här typen av tjänst. Och man kan väl säga att deras kart-API är väl en början på det här. Och den andra aktören är förstås Facebook som har hela användarbasen. De har den sociala grafen. De kommer att lansera Facebook Places och har goda chanser att lyckas. Men de saknar den här grundkartdatabasen som Google har till exempel. Men det kan de väl köpa. De är ju dessutom ägs 75% av Microsoft som har egna kartlösningar. Om vi ska ha en liten bubblare så är det Simple Geo. Den här startupen, gissningsvis att de är uppköpta av till exempel någon av de här två aktörerna. Just därför att de kommer bygga en infrastruktur som kommer bli väldigt, väldigt attraktiv att äga. Och om man för att avrunda så hoppas jag att OpenStreetMap, som är den här Wikipedia-lösningen på kartan, kan agera som någon slags motkraft mot de här kommersiella företagen när de försöker samla på sig all vår information. Och där är jag. Tack. Ska vi ta frågor efteråt eller? Vi har en fråga i alla fall.
Ja, vi kör två frågor nu när vi har det fast kring innan.
Kör du, Inge?
Ja, just det. Inte så mycket en fråga som en kommentar. Jag tror inte att det är på spelet. Jag kommer till en stor spelare helt enkelt.
Nej. Det jag tänker mig är snarare att fri data kommer att sätta en press på de kommersiella aktörerna att agera lite annorlunda, driva priserna neråt till exempel och göra att vissa datasätt kommer att bli fria. Jag tror inte att, precis som du säger, att OpenStreetMap skulle kunna ta den här positionen. Men det kan vara en balans.
Vad tror du på en one site rule them all? Just när det är liksom ingen annan som har tagit någon annan. Det är nästan ingen annan område som någon har klarat att ta det.
Det kan ju finnas flera tjänster som har den här karaktären i och för sig. Men det vi ser idag är att det är väldigt splittrat om du försöker jobba med geodata. Att plocka från väldigt många källor och väldigt många olika format. Så det här är sprungit väldigt mycket ur mina egna behov. Att jag märker att det behövs verkligen någon form av gemensam tjänst som för ihop det här.
Anledningen att jag frågar är att vi har, som Martin bland annat vet, vi har skissat på en liknande lösning som du just beskriver. Men inte, han säger liknande, inte exakt likadant naturligtvis.
Men det finns ju exempel särskilt på det traditionella kartmaterialet. Där hade vi ju exempel på det svenska initiativet med geodataportal, och det finns andra exempel också. Men det spännande tror jag är mixen när man får in den här sociala datan också. För det är oerhört värdefullt och gör att vi kan filtrera den här datan mycket, mycket mer effektivt. Axel?
Jag skulle bara säga att, vad heter det, DN på stans app som jag minns det, om den hade eller i alla fall var väldigt nära att ha allt det här som du beskrev. Har du koll på den?
Eller? Jag har tyvärr inte provat den.
Nej, men jag tänker att medieföretag, de kan ju också, liksom, eller hur ser du dem i det här? Alltså traditionella.
Jag tror inte medieföretag kommer att ha råd att hålla den här infrastrukturen. De kommer säkert vara köpare av den här datan och hooka upp sig. Men det är svårt att tro att säger Bonnier, skulle klara av att kartera Sverige och hela världen. Man måste ju nästan göra på en global nivå också för att det ska bli riktigt intressant.
Jo, men jag tänker som DN på stan, att de skulle kunna göra en väldigt bra sån i Stockholms innerstad till exempel, som skulle absolut kunna konkurrera med. Det är det globala du framförallt tänker
på. Ja, men i ett sånt här perspektiv så blir man väldigt snabbt global. Det blir väldigt fånigt att prata om kartdata och bara prata om Sverige. Och om man samtidigt lägger på internet som en variabel på det. Så vill man väldigt snabbt bli global och inte lokal.
Jag har ett exempel på den här One Stop Geoshop som vi har jobbat med tillsammans med kommuner i Sverige. Ett projekt som heter GIS Arena, där vi samlar ihop 42 olika kommuner i norra Mellansverige för att bygga en gemensam plattform att husera geodata. Men då var det främst traditionell geodata, så som du beskriver det här. Lite grann dynamisk data, de snackar kollektivtrafik och så här. Och det gick, men det var väldigt krångligt att få ihop det. Men det visar ju på att det är ett steg i utvecklingen, att man måste samla ihop. Det sitter små aktörer på viktig data som inte har råd att kanske publicera det här ut till andra. Och sen så sitter det större kommuner som låser ute varandra och så vidare. Så att det, liksom, du har ju precis samma miljö bland kommunerna som du har på kommersiella fältet. Så att det är jätteintressant att höra ditt tänk kring det här. Helt klart. Har vi fler frågor?
Tack ska ni ha.
Då tackar vi Thomas. Och så välkomnar vi Ola Fernvall från ICA Sverige.
Ja. Hörs jag? Ja, jag kommer alltså från ICA Sverige och jag blev ombedd att komma hit och berätta lite om ett test som vi gjorde med positioneringstjänster och med Govalla i det här fallet. Och det, som sagt, det var ett test. Det är inte så att ICA nu satsar fullt ut på positioneringstjänster, men vi tyckte det var spännande område som vi ser växer mycket nu, och vi ville testa och se vad det kunde ge och vad det kan betyda för oss i framtiden. Så jag tänkte berätta lite om. Ja, de flesta av er känner kanske till ICA. Några kanske handlar hos oss ibland. Nej, inte. I alla fall en sak som kan vara viktig att veta då om ICA, som ni säkert alla vet, men som man ibland glömmer bort, det är att butikerna i Sverige, de drivs ju av handlare som egna bolag. Så de är fristående bolag som sköter sin marknadsföring och sina butiker själva. Och sen så är ICA en gemensam organisation där vi jobbar med inköp och central marknadsföring och sånt. Sen finns vi förutom i Sverige också numera i Baltikum, en ganska stor aktör där. Vi finns i Norge. Vi driver numera apotek och lite andra verksamheter. Och i Sverige då, de här fristående handlarna som vi berättade om, där finns det 4 profiler. Vi har ungefär 12 miljoner kundbesök varje vecka. Då ICA Nära, Supermarket, Quantum, Maxi, det är 4 väldigt framgångsrika format på sina respektive marknader. Och det går bra och vi omsätter ungefär 100 miljoner förra året. Men ett område som vi inte är så starka på, det är storstadsområdena. Där vi inte varit så framgångsrika. Och det har egentligen ganska få av våra konkurrenter varit också. Det är lite andra förutsättningar i storstadsområden för dagligvaruhandel än jämfört med resten av Sverige. En sak är ju liksom hur hushållen ser ut. Det finns många skillnader, men några exempel är i alla fall att man har väldigt många singelhushåll. Man har relativt höga inkomster och ens handlingsmönster ser helt annorlunda ut. Man kanske äter mer ute och man prioriterar andra saker. Men också konkurrens då, mycket mer från kaféer, från restauranger, takeaway-ställen och sånt jämfört med på andra ställen. Sen är det också dagligvaruhandel är liksom utrymmeskrävande. Man måste ha lager och personalutrymmen och kylar och värme och sånt där. Och det är relativt dyrt med lokalhyror i storstadslägen och sånt där. Sen är det också, på de ställen vi finns i storstäderna så ser vi också att mönstren är lite annorlunda. Vi har 3 miljoner kunder med ICA-kort. Men vi ser att i storstadslägen så är det liksom många färre som använder dem och drar det och sånt där. Vi ser också att man är mycket mer illojal, man handlar med olika ställen och sånt där. Och sen ytterligare en aspekt är där ingen reklam tack då, som är också väldigt, väldigt mycket mer utbrett. Det är svårare att nå ut till nya kunder. Så. Det är inget unikt för den svenska marknaden. Ser ut ungefär likadant i resten av Europa. Vi glömde jag säga, vi är delägda av ett holländskt bolag som heter Ahold som har verksamhet i Europa och sånt där. Så vi kan ju se att det ser ut ungefär så här i storstadsområdena runt om i Europa. Och det som de senaste åren har hänt då, det är att man har börjat med en annan typ av livsmedelsbutiker i storstadslägen. Och de av er som har varit i Paris eller London och sånt där har säkert varit på butiker då, som typ Pret a Manger eller Eat och sådana ställen. Där man har mycket liksom fräsch färdig mat som man handlar. Och ett lite mindre utbud av dagligvaror. Det är mycket fokus på. Liksom. Det är en blandning mellan en restaurang och en butik kan man säga. Och det här har vi tittat på under en tid. Och bestämde oss då för att testa det här konceptet i Sverige. Se om det kan funka här. För ungefär ett halvår sedan då så öppnade vi vår första butik på Kungsgatan. Imorgon öppnar vi vår andra butik på Drottninggatan. Lite längre ner här borta. För att liksom, se om det här kan vara någonting på den svenska marknaden. Och om man ska beskriva konceptet då så är det liksom. Tänk så långt bort från såna här rullande korvar som möjligt. Och det är mer konkurrensen i liksom innerstadslägen är hård. Det är liksom, finns jättebra kaféer, jättebra restauranger och sånt som har liksom luncherbjudanden och sånt. Ska man konkurrera med dem så funkar inte rullande korvar. Så att vi har liksom väldigt höga krav på råvarorna och på den maten vi serverar. Så det är kaffe från Single Estate, plantager som är rostat av ett mikrorosteri här i Stockholm. Det är mackor på levainbröd från bagerier här i Stockholm och sådär. Så det är väldigt lokalt och hög kvalitet på sortimentet. Prova jättegärna. Det är väldigt bra. Ja, ska se om jag kan fixa det. Min försäkring. Och ja, men när vi skulle lansera det här då så var det en relativt traditionell lansering. Mycket fokus på närområdet kring den här butiken då. Och det var också så att för att få en realistisk test på det här nya konceptet så kan vi liksom inte vräka på med hur mycket liksom marknadsföring som helst. Ni tänker säkert, ja, men ni är ICA, ni har massa pengar, varför liksom gjorde ni så här lite? Men för att man ska se att det här är ett koncept som liksom funkar, realistiska förutsättningar när man sätter upp nästa butik och sådär. Så kan vi liksom inte ha för stora marknadsföringskostnader. Men det vi gjorde var, det var liksom tunnelbanereklam, stortavlor i området, mycket liksom riktad reklam då till företag som finns där omkring. För det är ju ett koncept som väldigt mycket riktar in sig på liksom lunch och frukost. Och då är det kanske inte de som bor precis i det här området. Lägena är också väldigt högtrafikerade. Det är inte så många boende på Kungsgatan i Stockholm. Utan det är mer personer som jobbar eller rör sig där regelbundet. Så att det, liksom, vår vanliga strategi då är kanske att skicka ut via kundkortet till boende i det området. Funkar inte riktigt. Och vi hade också en webb- och Facebook-sida. Men här kände vi ändå att här skulle det vara intressant att testa det här nya som vi börjar se växa fram med positioneringstjänster. Det skulle kunna vara intressant då. För det här är ett läge där många liksom är kanske inte boende eller kanske inte någon som jobbar i området. Man rör sig här förbi. Det är liksom högtrafikerade lägen där folk passerar i trafikströmmar. Det är liksom också ute i Europa ligger många av de här butikerna vid tågstationer och sånt där. Så det är ett spännande tillfälle att prova det här nya. Och då hade vi som diskussionspartner och hjälp en byrå som heter Deportivo, som är väldigt duktiga och som hjälpte oss att tänka ut och titta på hur vi skulle göra det. Och bara liksom, det här är ju säkert inte revolutionerande för någon. Det var nog relativt enkelt, men vi var väl ganska tidigt ut i Sverige med att göra det här. Det vi gjorde var helt enkelt att vi satte upp platsen i Govalla. Vi valde Govalla för att det var, som vi, efter vad vi kunde se den datan, som vi kunde se den tjänsten som var störst vid det tillfället i alla fall i Sverige. Och det fick vi fram genom att liksom kolla vilka ställen finns det mest incheckade på Govalla och på Foursquare. Sen fick vi, Deportivo fick tillgång till Govallas API, tror jag det heter. Jag är inte tekniker som många av er, men de fick tillgång till den i alla fall. Det var precis, jag tror den är öppen nu, men det var precis innan den blev det. Och kunde göra ett enkelt program som vi la på Facebook och på vår hemsida. Där man liksom då kunde registrera vilka som hade checkat in och få topplistor på ett ganska enkelt sätt. Så att de som har checkat in flest gånger syns på den här topplistan då. Och man kan också då enkelt se vilka som har varit founders, vilka som har varit senast incheckade. Och belöna dem på något sätt då. Och den liksom, det vi hade som erbjudande för att få folk att checka in, det var dels då att alla som var founders fick gratis kaffe och den som hade checkat in flest gånger fick en iPad. Och ja, det finns ett inslag vi behöver inte kolla på nu, men med vinnaren. Ja, och då som sagt var ett test, relativt små insatser, och resultatet då, det blev att ungefär 300 incheckningar. Om det är bra eller dåligt är svårt att säga, men det var det, i förhållande till centralen och de ställen som är mest incheckade, så att det var någon restaurang som hade ungefär 600 incheckningar då. så var vi, tyckte vi det var en bra, ja, ett bra resultat. Det var ungefär 200 Facebook-fans som vi fick in via det här också. Idag har vi 450. Och det blev delvis en snackis då i ja, olika bloggar och Twitter och sånt. Men det här var ju liksom inte anledningen till att vi gjorde det egentligen, utan det var ju mer för att testa det här och se vad det kunde ge då. Och lite bakgrund till varför jag nämnde varför det här var rätt för to go då. Dels det här med att man kanske inte har en naturlig koppling till platsen, utan man passerar och då kanske man vill veta, är det här ett bra ställe att äta på, eller är det liksom, finns det några bra ställen att äta på här där jag är. Det är också då, tror vi, målgruppen för to go då, en grupp som i relativt hög utsträckning använder. Mer för ICA, varför vi gjorde det för ICAs skull, det var ju för att se liksom, experimentera med det här och se det vi tror kommer hända då. Det är ju där med digital och fysisk plats, att liksom, det här kommer bli ett sätt där man ger omdömen, där man interagerar med sin handlare och sånt. Då vill vi testa och se hur det funkar. Och på sikt kanske det här kan bli någonting där man kan erbjuda kunderna rabatter eller belöna trogna kunder och nå dem med erbjudanden. Och lite då lärdomar från det här, eller hur vi har resonerat kring det efteråt. Så, det var en intressant uppdelning som Thomas gjorde här och där jag tror att den här sociala biten är det som är det mest spännande för ICA. Jag tror att det här kommer vara ett ställe där våra butiker får omdömen om sig, och inte bara våra butiker utan många andra ställen. När man ska gå till en restaurang, ett café, en butik och sånt, så kan man se vad andra har tyckt om det. Man kan se om ens vänner har handlat där eller vad de har tyckt om det och sånt. Det tror jag är det allra mest spännande. Och det är liksom en plats där vi måste finnas för att kunna möta då vad kunderna säger och vara med och styra hur bilden av våra butiker blir. Det är ju fortfarande otroligt litet då. Om man liksom jämför det med våra andra marknadskanaler så är det ju väldigt litet. Och, ja, som sagt, var ungefär 600 check-ins på en av de liksom mest besökta ställena i Stockholm. Det är fortfarande väldigt litet. Men jag tror ju att Facebook Places kommer radikalt ändra på det. Jag tror det kommer bli en väldigt mycket större företeelse när Facebook lanserar i Sverige. Det har tydligen kommit till Frankrike och fått väldigt stor tillväxt där bara på några veckor, och jag tror att det blir väldigt spännande att följa den utvecklingen. En annan sak som är då för de företag som vill gå in i det här också, att det är väldigt oklara juridiska förutsättningar. Det gäller generellt kring sociala medier och sånt, men det är ofta små startup-företag som finns liksom i USA och lyder under kalifornisk lag eller något sånt. Det är otroligt svårt att veta vad man får göra och inte göra om man vill göra rätt. Och det tror jag det är ett hinder för större företag för att gå in i det. Liksom veta, får man ge ett erbjudande eller får man inte då? Till exempel via Facebook är det väldigt oklart liksom vad man får göra då. Och det tror jag det måste klargöras för att fler stora företag ska våga gå in i det. Och sen tror jag då, för ICA som sagt, vi har 3 miljoner kortkunder. Vi har ett väldigt effektivt verktyg där. Men jag tror att för många andra där man kanske inte har liksom en sån regelbunden relation med kunden som vi har, så kan det vara ett väldigt spännande lojalitetsverktyg. Man kan jobba med att belöna kunderna och titta på det. Det tror jag liksom, jag skulle ha något råd till er som utvecklar det här. Så liksom, tror jag det är en väldigt spännande utveckling. För där är det liksom svårt att få plats med ett kundkort i kundens plånbok. Och det är en spännande utveckling. Ja,
Har vi några frågor till Ola?
Hur ska ni gå vidare med det här? Är företagsledningen intresserad av den här kanalen? Och har ni bestämt för att gå vidare?
Vi har inte bestämt något vidare steg i det här egentligen. Det är som sagt var ett litet men spännande område. Och det vi har sagt är att vi kollar noga på vad som händer nu när Facebook lanserar och hur det här tar vidare. Men som sagt var fortfarande ett lite för litet, lite för få av våra kunder som är engagerade i de här tjänsterna för att det ska vara riktigt intressant. För att liksom 600 personer hamnar inte på ICAs styrelsebord, helt enkelt. Ja. Ja, nej, det var väldigt enkelt. Och vi hörde av oss och frågade om vi kunde få göra det här verktyget då via vår byrå Deportivo, och de var väldigt mötesgående för att släppa in oss. De ser väl att det här är liksom intressant och de behövde case för att göra det. Så det var väldigt oproblematiskt, och de pushade också direkt för den här tjänsten på sin sida så fort den kom. Och bloggade om den också. Så att, de var väldigt tillmötesgående och intresserade. Nej, det kostade ingenting. De, som sagt, var så. Jag tror vi fick tillgång då till deras API, tror jag att det heter. Men ungefär en vecka innan de släppte den fritt. Så att det sa de direkt när vi hörde av oss. Så att vi kommer släppa det här alldeles strax, men ni kan få tillgång till redan nu.
Ja, det där är ju intressant, för det spekuleras ju ofta i hur Foursquare och alla de här check-in-tjänsterna, hur deras affärsmodell ska se ut, hur ska de kunna tjäna på det. Just idag är det ju gratis för alla, så att säga. Nu kanske det här är ett taskigt underlag, men kan du se hur mycket är man beredd att betala för en sån här tjänst om det skulle vara flera användare?
Ja, det är ju otroligt svårt att svara på.
Eller hur skulle man vara beredd att betala?
Ja, men som sagt, jag tror den stora, det som jag ser framför mig som kommer hända, det är ju som sagt att jag tror det här blir en möjlighet för kunderna att uttrycka sig och tycka till om och det tror jag också är det som kommer göra att de här tjänsterna växer och blir stora. Det är ju väldigt intressant för oss att vara med i det. Men där ser jag inte att liksom, Govalla eller Facebook eller vem det skulle kunna vara kan ta betalt för att vi liksom bemöter våra kunder eller svarar på våra kunders frågor. Däremot, som sagt, vad jag kan tänka mig att det här med lojalitetsverktyg och sånt som är nu, som sagt, det är erfarenhet utanför ICA. På ICA, vi finns i liksom 3 miljoner kunders plånböcker. Vi har en plats där liksom, och vi har inte det problem. Men jag vet att många andra företag har problem med att få ut sina lojalitetskort. Och jag tror att det där tror jag det finns ett intresse från många företag att hitta lösningar för det. Det tror jag det kan finnas viss betalningsvilja för också.
Det här med att det fortfarande är tidigt och att det finns många tjänster som går alla som slåss om utrymmet, är det ett problem eller? De som är på ena kanske inte vill gå in på att gå alla också.
Nej, men som sagt, jag tror att ICA och H&M och så, många är medvetna om att det här är liksom snabbt växande tjänster och man ser nyttan i det och sånt där. Men jag tror det kommer inte ta fart förrän någon av de här tjänsterna blir några liksom kritisk massa och börjar. Och där, som sagt, var mitt tips är ju att Facebook har potentialen att göra det. Blir riktigt brett. Govalla är ju, och Foursquare som många har varit inne på, det är liksom speltjänster som har blivit något annat. Men relativt få och ganska initierade användare. Jag tror Facebook har ju en helt annan räckvidd. Det är ju ja, det vet säkert ni bättre än jag, men vad det nu är, 3,2 användare i Sverige, 3,2 miljoner användare i Sverige, det, då börjar man ju nå intressanta volymer för att vilja göra någonting.
McDonalds i USA körde någon liknande kampanj här ganska nyligen, och jag tror de ökar fottrafiken med 30% på sina restauranger. Det där blev man lite skeptisk till.
Jag läste, det var väldigt ifrågasatt om de hade ökat 30% eller så där. Ja, som sagt var, från vår synpunkt var det här ett test och inte liksom ett projekt där vi hade hårda krav på return on investment och liksom ville se kraftiga försäljningsökningar, utan intressant att se liksom vad det här kunde ge och liksom hur det fungerar med den här typen av verktyg. Ja, jag tror McDonald's har nog andra mer kraftfulla liksom marknadsföringsverktyg att tillgå än så länge, men jag tror de, precis som vi ser, att det här är någonting som kan bli intressant i framtiden.
Men ja, nu kan det svårt att jämföra då, eftersom det här var en nyöppnad butik. Men kunde ni se någon koppling mellan att folk checkar in och att de faktiskt handlar? Eller?
Ja, det kunde vi väl egentligen inte göra. Det var ju, vi hade ju det här erbjudandet med att Founders fick en gratis kaffe då. Och det var väl, som jag förstod, det var väl ungefär 3 av 15 eller något sånt som kom in och hämtade en kaffe. Så att det var väl inte liksom, vi kunde inte direkt se något översvallande intresse där. Sen är det mycket möjligt att man med ett vassare verktyg kan komma längre. Jag vet inte, det är intressant att se H&M då, som kör med Foursquare nu, deras erbjudanden, om de så småningom kan berätta någonting vad det har gett. Sådär. Men jag tror det har ju såklart med erbjudandets styrka att göra också. Alltså, har du ett riktigt bra erbjudande så kan du ju såklart dra fler personer dit. Men ja, återstår det sen.
Har vi någon mer publikfråga?
Du nämnde som en tröskel om legala osäkerheter. Mm. Det var väldigt intressant att höra om det finns kommentarer kring det från dig eller från Datainspektion eller andra i salongen.
Ja, nej, men som sagt var, jag tycker att Facebooks tjänst är väldigt intressant. Men Facebook har ju relativt hårda regler för erbjudanden. Nu är det ju liksom ändå mer eller mindre vilda västern på den fronten, trots att de säger att man inte får då ha ett motkrav mot att bli fan, så är det väldigt många företag som testar den vägen. Men det strider ju tydligen mot lotterilagen i Sverige, om jag har förstått saken rätt. Och våra jurister är i alla fall liksom väldigt noggrann om att det får inte göra. Som sagt, Facebook är ju en jätteintressant aktör och de har potentialen att nå många. Men det här lagstiftningshindret kan ju bli ett problem för de här tjänsterna för att få fortsätta.
Får jag bara kommentera? Jag vet att Lucky Lucky, som Trond var med och drog igång, har tittat på de här frågorna och varit inblandade i att ta fram lite riktlinjer just kring juridik och så här. Det finns någon branschorganisation som heter Morgan som sitter på mer information om det. Jag känner inte till mer än så, men det finns organisationer som tar hand om det.
Jag kan väl kommentera det, jag kommer också från Datainspektionen. Det är så att många av de här tjänsterna är nya för oss också. Vi är här idag för att följa utvecklingen, men ni lär säkert höra mer från oss i framtiden. Bland annat när det gäller den här sociala geodata och sånt, hur man får behandla det. Och det, jag kan väl vara med om att det finns en oklarhet där.
Ja, men där tycker jag, ni kom ju nyligen med riktlinjer kring Facebook som varit otroligt värdefulla för oss på ICA. Det var egentligen första gången vi fick liksom någon vägledning i det. Vi, som sagt, var måna om att göra rätt där, men det har varit väldigt svårt att liksom hitta vägledning i det. Så det är spännande att se om ni kan hjälpa oss företag med det även inom positioneringstjänster.
Jag kan dra en parallell till ett projekt jag har jobbat med där man har tittat på tekniska förutsättningar för att skapa virtuella geostängsel kring personer med lätt Alzheimer som kan liksom gå vilse i en stad. Där kan man sätta ett virtuellt staket runt hemkvarteret, för där kanske de känner sig bekväma och hittar hem och så vidare. Och så kan man flytta det här om man åker till sommarstugan och så vidare. Och så går ett larm till en anhörig eller någon typ av vårdare då, om den här personen ger sig utanför området. Och de här frågorna kring juridik dök ju upp som ett brev på posten såklart. Nu har vi bara testat det här med friska personer än så länge för att se om tekniken håller. Men det man har att jämföra med är så här skräckexempel på anhöriga som har fått lägga sin man i badkaret medan hon går ut och handlar för att han inte kan ta sig ur badkaret. Jämför det med att liksom bära en positioneringspryl på sig så att man kan ströva fritt. Men det är väldigt snårigt där. Vad man kan och får göra och så vidare. Har vi några fler frågor? Har vi någon som har kommit på någon fråga till Thomas här under tiden? Då lägger vi före tiden, men jag får tacka dig Ola för att du kom och pratade. Jag vill passa på att flagga för det tredje passet i det här positioneringsspåret också, som kommer vara i kongresshall A, där Anders Milner kommer gå igenom hur vi ser på de här tjänsterna i framtiden. Där kommer nog vara ganska många spännande exempel, så jag uppmanar er verkligen att gå och titta på vad som händer här framöver. Tack för att ni kom. Ha en trevligt fortsatt konferens.